Hej och välkommen till Destination Digital. Podden där vi pratar om digital marknadsföring, digitala media och digital tillväxt. Podden görs av mig, Mattias Strandberg, tillsammans med mina kollegor Jesper Pettersson och Mikael Karlsson. Nu kör vi igång. Då har det blivit dags att ta en titt på nyheterna den senaste veckan. Och vi börjar tillbakablicken med en framåtblick där IAB, Interactive Advertising Bureau, konstaterar att framtiden ligger i att mäta över flera plattformar och attribution. Det är prioriterade frågor för digitala verksamheter framöver. Så marknadsförare, publicister och andra digitala verksamheter behöver spendera mer pengar på data och datarelaterade tjänster i framtiden. I samband med det så har Kantar lanserat sin nya gör-det-själv-plattform Marketplace som gör det möjligt att göra självservice när du nu ska göra dina mätningar och analyser. Tar vi sedan en titt på det sociala medielandskapet så gick Mark Zuckerberg ut med ett inlägg på Facebook. Och det som är lite anmärkningsvärt är att ett stort antal techmedier konstaterar att det här är tredje gången som Mark Zuckerberg har samma vision för Facebook. Men att han faktiskt fortfarande inte har lyckats ta några tydliga framsteg i sina ambitioner att driva verksamheten framåt. Så vi får se lite mer vad som händer på Facebook-fronten. Tittar vi på lite mer videorelaterade sociala plattformar så seglar nu Twitch upp som en allt större utmanare till YouTube. Twitch som ägs av Amazon är ju en sajt som uteslutande fokuserar på gaming, men de har lyckats bygga en riktigt stabil bas framförallt bland yngre manliga tittare som har en stor räckvidd om 6% i åldersgruppen 9-19 år och 8% mellan dem i åldersgruppen 20-29 år. Så vi får se. Vi har ju nyligen hört om att Instagram också vill utmana YouTube. Så det verkar som att kampen om video i sociala medier blir allt hårdare. Tar vi sen och tittar på själva annonsering och marknadsföring så ser vi att just native annonsering växer så det knakar och beräknas omsätta över 400 miljarder dollar till år 2025 enligt en analys från AdUlike. Det är alltså en beräknad ökning på 372% mellan åren 2020 och 2025. Så det kan vara värt att börja fundera över var och hur du annonserar. När du sen ska annonsera så är ju sökordsoptimering enormt viktigt, men det blir också allt mer komplext. Därför har vi tagit fram en liten bra tips och tricks guide på hur man ska tänka kring tillbakalänkar, JavaScript och UX-design när du funderar kring din SEO, alltså sökmotoroptimering. I samband med det så är ju ett nytt område som har börjat segla upp är vad vi kallar för risk marketing. Man har ju länge pratat om risk management, alltså att hantera riskerna som finns med olika aktiviteter. Men med tanke på de senaste utmaningarna i digitala medier med skandaler kring YouTube, piratsajter och så vidare och så vidare, så börjar det bli dags att fundera på risk marketing. Hur ska du jobba med din marknadsföring för att minimera riskerna att du får fel sammanhang för ditt varumärke? Slutligen, det var ju internationella kvinnodagen här i veckan och det är därför glädjande att se att allt fler kvinnor får ledande positioner inom IT-branschen, visar siffror som Womentor årligen sammanställt. I snitt så ligger IT-branschen på 28% kvinnor, men ett företag utmärker sig framförallt och det är IFS som har en ökande andel kvinnor på ledande positioner. Man har klättrat från 42% förra året till hela 46% kvinnor under 2018. Mycket, mycket nära ett 50-50-mål med andra ord. Det var nyheterna i korthet. Då har det blivit dags att ta en titt på vårt hotellcase och till min hjälp så tar jag då Mikael Karlsson. Tjena Micke!
Tjena det, Mattias!
Hur är läget?
Ja, det är bara bra. Det är en härlig dag idag.
Du, jag tänkte vi skulle ta och dyka in till vårt hotell och höra lite grann. Har du snackat med Gabriella någon på sistone?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Det är jättekul att följa hennes case. För att det är ju som ett live case, så att säga. Det är hennes jobb. Och det är kul att följa alla stegen. Hon är så snäll också att dela med sig till mig om vad som händer där. Och det senaste tycker jag var väldigt spännande. Det är verkligen så här. För vi som jobbar med digital marknadsföring och digitala kanaler och digital medier har tagit gjort det ganska länge. Vissa saker tar man lite grann för givet. Mm. Och då när man kommer på ett case där de inte har gjort det innan, då är allting är så väldigt nytt. Det som hände var ju att hon fick det uppdrag av ledningen att nu ska de börja med det digitala. Då så blev det genast några där på jobbet som tyckte att ja, men det där har vi ju redan testat.
Men är inte det ganska vanligt att man tycker att man liksom har gjort grejer?
Ja, exakt. Och då undrade jag, men vad är det de har testat då innan? Ja, och då sa han, ja men då hade de kört lite Facebook och LinkedIn för typ några 100 kronor. Lite marknadsföring på Facebook och LinkedIn. Och så tyckte de inte att det hade gett någonting. De såg inte att de hade fått fler gäster till hotellet på grund av den här satsningen de hade gjort på Facebook och LinkedIn. Mm. Och då tänker man ändå så att liksom, det är ändå lite klassiskt sådär, att man bara ger upp. Mm. Att man liksom bara så här, ah, men det funkar inte. Nej, det har vi provat.
Och inte det, precis som du säger, det är ganska typiskt. Jag snackade ju här för några veckor sedan med Mark Stoos och Christopher Engman på Proof Analytics. Och de sa ju också det, att alltså, marketing has been crap at marketing, mer eller mindre. Alltså att sälja sig själv, vad är det faktiskt ger? Vad är värdet av marknadsföringsinsatserna? Det känns som att Gabriella kan inte vara den enda som sitter med det här problemet.
Nej, det är exakt så. Det är det som är så spännande med det här caset, tror jag. Jag tror att det är väldigt många som sitter med just det här problemet. Att vad kan det här digitala, om man liksom sätter det som något slags större, så här, det digitala, vad kan det ge? Men nu, det här företaget, eller hotellet då, de har ju verkligen en otrolig möjlighet att bara göra förbättringar. Men nu står de i verkligen det här nollläget. Och alltså liksom, oj, vi har provat, det funkar inte, vad gör vi nu? Oj. Och så har hon fått uppdraget att ska satsa. Och då liksom så är hennes lite fråga tillbaka, så här, men var ska jag börja någonstans?
Men följde de upp några av de här insatserna på något bra sätt då? Jag tänker, det måste ju vara första steget.
Det gjorde de ju inte, tycker jag. De såg ju bara, hon säger då att ja, men de hade tittat liksom i bokningarna och de tyckte inte att det gav någonting.
Men det här tänker jag kan ju ta ett tag. Alltså man måste väl börja med att undersöka vid källan. Alltså om man gör en Facebook-annons så måste man väl kolla på Facebook vad som har hänt. Hur många har sett det och sådär, eller?
Ja, exakt. Och sen måste man ju koppla ihop också. Alltså det trafiken från Facebook till bokningssidorna, om det har liksom verkligen att om Facebook verkligen har lett till en ökning eller inte minskning men en ökning till trafik på sidan där bokningen sker och sen om faktiskt bokningarna har skett. Och detsamma gäller ju liksom alla de här digitala kanalerna som används. Och många använder till exempel idag verktyg som Google Analytics för att samla in information om hur, för där finns ju då liksom en rapport då som visar var trafiken har kommit ifrån. Och sen har ju Facebook även sin egna mätning med så här Facebook Pixel som då man kan lägga upp och då följer också även hur det har gått via Facebook då. Så det finns ju många olika sätt att samla in data och det är väl det som borde vara hennes första steg nu, eller hotellets första steg, att faktiskt börja samla in data så man faktiskt vet hur det gick och inte har någon slags känsla.
Nej, men precis. För det här är inte bara Facebook, tänker jag. Det är ju alla som tillhandahåller någon form av annonsplattform är ju intresserade av att följa upp så att man sen kan visa vilken effekt som insatserna faktiskt har gett. Så oavsett var du annonserar så finns det ju sätt att få tillgång till den typen av data. Det spelar ingen roll om det är LinkedIn, Facebook, Twitter, whatever. Eller hur?
Ja, men det var det som jag tänkte. Det var det som var rekommendationen till henne. Det var att, liksom att ni måste ju ha data. Det går ju inte att fatta beslut på känslor i det här fallet. Att det inte gav någonting. Ja, men vad betyder det? Utan det måste ju finnas faktiska data i botten som visar hur det faktiskt har gått. Och då finns det ju verktyg att använda då. Och Jesper kommer ju bland annat prata också om verktyg nu löpande i vår podd där man kan få massor med bra tips. Men ett av de första verktygen att, att titta på, det är väl ändå Google Analytics. Det är trots allt gratis. Det är ett av världens absolut mest använda analyssystem. Och ja, det är jätteenkelt att sätta upp och börja använda direkt.
Ja, men precis. Och det var ju precis de tipsen som Jesper gav i förra avsnittet också, om lite bra idéer för hur man ska jobba med Google Analytics och få tag på den här organiska datan. Och sen har ju, finns det ju massa andra specialistverktyg som, ja, som Proof Analytics exempelvis då, som har sitt system där man kan koppla ihop och verkligen följa upp sina annons- och marknadsföringsinsatser. Vi saknar ju inte verktyg egentligen.
Nej, det är hur. Men i det här fallet så känns det som att de saknar data.
Just det. Och det är ju lite intressant, för att många företag brottas ju nästan med motsatta problemet, att man har för mycket data. Men då är det intressant att hitta ett företag som kämpar med vad har vi för data.
Ja, eller hur? Och det är det som jag tycker är så spännande här. För det är verkligen som att vi befinner oss i 2019, men att de befinner sig 5 år tillbaka. Men har liksom lärdomarna av alla de här åren som har varit och kan dra nytta av det. Och kan genväga sig fram lite grann nu med hjälp av vår eller andras lärdom. Som vi redan liksom, erfarenhet som vi redan har tagit och gjort våra misstag, du vet. Och så här. Men de behöver inte göra samma misstag nu om de får våra tips.
Klockan. Jättetack Micke. Skitspännande att få höra lite grann om vad som händer och hur det går för Gabby och hennes företag. Så vi får tuna in här om 2 veckor igen och se lite grann vad som händer och hur de tar sig vidare.
Och nu har det blivit dags för verktyg och insiktsdelen. Hej och välkomna till verktygs- och insiktsdelen. I den här delen är det som sagt så att jag kommer att lära er ett par stycken verktyg och ett par stycken insikter som jag tycker är värdefulla att kunna, och vi sätter igång direkt. Okej, det är ju så att väldigt många gånger när man har någon slags avvikelse eller någonting som har hänt i världen eller någonting som har hänt framför allt med ens egna sida, trafik eller resultat, så är det så att man skulle jättegärna vilja veta, okej, vad är det som har hänt? Då kan man bygga en tidsmaskin och det är ganska enkelt. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine? Du har 3 stycken gratis resurser som jag kommer att nämna här nu. Och sen så kommer jag också berätta för er hur ni ska kunna bygga en egen tidsmaskin egentligen. Men vi startar med nummer ett är ett verktyg som kanske många av er redan har testat, men ni glömmer bort den hela tiden. Och den är faktiskt väldigt bra att titta på för att lista ut vad era konkurrenter har gjort och kanske till och med hur er egen sida såg ut om ni har glömt det eller inte har sparat det. Och jag pratar ju naturligtvis om Wayback Machine.
Wayback Machine.
Wayback Machine ligger under
web.archive.org. Som vanligt ligger alla länkar i inlägget på dagensanalys.se.
Wayback Machine är en tjänst som tar printscreens på massa olika sidor på nätet och sen så lägger de upp dem efter datum när de här printscreenen har blivit tagna. Vilket innebär att om du till exempel är intresserad av Dustin.se, ja men du kan ju skriva in Dustin.se och sen så kan du bara se alla datum som Wayback Machine har tagit printscreens på deras startsida, och så kan du se vad var det som hände på just det här datumet som kanske du just var intresserad av. Och det här är riktigt bra om man ser att man har en negativ trend inom till exempel försäljning. Okej, då kanske det var någonting riktigt, riktigt nice som Dustin la ut, om du nu är en direkt konkurrent med dem, eller bara om du har lust att titta på dem lite överhuvudtaget. Och det finns faktiskt en jätterolig tjänst som heter webdesignmuseum.org, där man har tagit en massa olika berömda sajter och visat hur de såg ut från början. En klassiker är ju naturligtvis Facebook och Uber, och det finns ju väldigt många andra sidor som också ser väldigt slicka och designade ut idag, men som var riktigt, riktigt, riktigt fula från början.
Nummer 2.
Den andra saken som man ska kolla på, det är naturligtvis Google Trends.
Trends.google.com.
Och där ska man också då vara noggrann med att se kanske lite grann hur saker och ting har utvecklats, och om det är liksom väldigt stora rörelser så kanske det är så att en konkurrent gör någonting. De kanske har tv-reklam, de kanske har radioreklam, de kanske bara har väldigt aggressiv reklam eller någonting annat som stör. Det är också en väldigt, väldigt bra ställe att kolla på. Och det här är någonting som man gör i kombination med att kolla Wayback Machine, man kollar snabbt Google Trends och man fortsätter att leta.
Nummer 3. Sociala medier.
Ett annat ställe som också naturligtvis är bra att leta, det är inom era konkurrenters sociala medier. Twitter är ju då ganska bra i och med att allting kommer i en linje. Det står datum och tid när det här har släppts, och ofta så är det ju någon som skriver saker bara rakt upp och ner, och det är oftast inte lika mycket koll på den som till exempel Facebook eller Instagram. Därför så kanske det kan vara lite mindre filter. Men kolla då Facebook, Instagram, Twitter och så vidare, så kanske ni kan hitta någonting som har lanserats eller någon avart som liksom kan ha påverkat just er bransch eller trafik eller vad det nu kan vara. Yes, så det var ju de här tre sakerna då som man ska gå igenom ifall man vill kolla någonting. Det går extremt fort. Man kollar bara Wayback Machine, man kollar Google Trends och kollar man social media från sina konkurrenter eller från andra aktörer som är intressanta för just dig och din trafik.
Nästa steg, om det inte finns tillräckligt med detaljer i redan nämnda gratisverktyg, gör det själv.
Okej, du hittar ingenting där och du tänker, fan också, jag kanske skulle ha haft lite mer. Nu ska jag gå in och göra print screens på alla sidor här varje dag och ska göra det här själv. Men det kommer inte ske. Därför så kommer du att ha väldigt stor nytta av att ha ett verktyg istället för att kunna försöka komma ihåg det här varje dag, vilket på lång sikt inte kommer att hända.
Men du kan använda en scraper som är ett verktyg som extraherar data från andra webbplatser. En scraper skrapar upp data automatiskt som sedan kan sparas där du själv önskar.
Om du då till exempel vill skrapa dina konkurrenters priser, ja, då kan du då antingen bygga en egen scraper eller så kan du använda en scraper som Price to Spy.
Price2spy.com.
Och då får du helt enkelt bara en skrapning, alltså du får en fil där det är så att de går in på konkurrenternas sida eller på de sidorna som du har definierat varje dag och ser om det är några uppdateringar i priserna, och då så får du en uppdatering på priserna och du kan ladda ner det här som en Excel-fil.
Nästa del, bygg en egen Wayback Machine.
Priser kanske inte alltid säger allt och då kanske du vill bygga en typ av Wayback Machine själv. Och det kan du göra med hjälp av två tjänster. Den ena heter Change Tower.
changetower.com.
Och den andra heter crayon.com.
crayon.com.
Och de går då in på de här sidorna som är definierat i förväg och kollar, är det någon förändring i koden eller bilder? Och är det en förändring så tar den så att säga en printscreen på den och laddar upp den åt dig på din tjänst. Du kan få det på mail eller också kan du få det på så att säga en sida där du loggar in och får liksom en bra tidslinje på det här. Så det var ett sånt sätt för er att bygga en egen tidsmaskin på, och då kan du äntligen gå in och få svar på frågan, okej, vad var det som hände? Och i vissa fall så kommer du inte se någonting, och i vissa fall så kommer du faktiskt se att men det här var ganska spännande, och då kommer du vara på bollen direkt. Och det är så man kan utnyttja den digitala tidsmaskinen helt enkelt på ett riktigt, riktigt bra sätt.
Veckans insikt.
Och insikten den här gången, det är en rekommendation. Ni har säkert sett att Spotify har köpt två stycken podcastföretag. Ett av de här företagen heter Gimlet Media och producerar podcast. Det är rätt intressant för de betalar ganska mycket pengar för den. Och det skulle ju vara intressant att se, okej, hur gick det till när de startade Gimlet Media och vad hade de då för idéer om hur de skulle göra en exit och liksom skapa företaget och göra det stort. Och det är nämligen så att deras allra första podcast som heter Startup handlar precis just om det. Det här är alltså en podcast som startar innan man har startat Gimlet Media. Och hur Alex Bloomberg, som då är en av grundarna, hur han pitchade idén, hur han skaffade kapital och han skaffade det nya namnet Gimlet, om hur han skaffade en partner, hur han byggde hela det här företaget upp till en viss nivå.
Från första avsnittet av Startup.
At a certain point I realized starting this company, this is a story a business reporter like me would have killed for, with behind the scenes access to all these embarrassing details that never get reported. Like, for example, when you're about to make your first ever pitch to an investor, how do you dress?
Första säsongen är helt fenomenal och nu kan ni gå in och lyssna på den, för den ligger ju som sagt uppe på just Spotify eller var som helst man har podcaster. Så det är en väldigt, väldigt, väldigt stark rekommendation. Så det var veckans verktyg och insikter. Tack för mig.
Du har lyssnat på Destination Digital med mig, Mattias Strandberg, Jesper Pettersson och Mikael Karlsson. Vi hörs igen om 2 veckor. Hej då!